Välkomna till Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min ständiga gäst Dick Eriksson, sverigedemokrat och kandidat till EU-valet. Vi ska diskutera någonting ganska subtilt idag.
Ja, precis.
Vi fick en idé här utifrån en artikel av skribenten Susanna Birgersson, som är ett, i mitt tycke, mycket god skribent som skriver om intressanta saker. Mm. Ofta i ett tydligt konservativt perspektiv, vågar hon inte ha, tycker jag.
Ja.
Och hon skrev här nu den 28 februari i Göteborgsposten en artikel med rubriken "Woke-högern föraktar väst lika mycket som woke-vänstern". Och det där tänkte vi bena lite i, en del i. För det är ett ganska intressant ämne. Va? Ja. Vad är det hon vill säga, Dick, egentligen?
Jo, precis. Hon lyfter fram att det finns olika varianter av det här som är woke. Då. Alltså det som är kritik mot västvärlden. Och från vänstern har det ju kommit mycket det här med... Och det är ju framförallt i USA det här sker, men det spelar ju hela tiden. Vänstern i Europa spanar in minsta lilla detalj man gör i USA och tar hem det till Europa, så att säga. Ja. Så det är amerikansk vänster som dominerar. Och där välter man ju statyer, eftersom även om det är grundlagsfäder som liksom skapat hela den amerikanska framgångshistorien, välte statyer av dem eftersom de ägde slavar.
Just det. Mm.
Alltså man hela tiden tolkar dagens människor i eller tolkar idag värderingarna idag på, lägger man på människor som ledde för 300 år sedan.
Ja, som exempel.
Och det är liksom helt galet att därmed erkänner man ju inte att människan har utvecklats. För att, om man tror att de var lika insatta och förmögna då, så skulle man kunna göra så, men det var inte det. Utan, och det de glömmer är ju att slaveriet till västvärlden var ju mycket, mycket mindre omfattning än den till arabländerna och muslimska länder. Så att det är liksom ett sorts självförakt som finns mot det västerländska som vänstern har drivit fram. Och hon tar ju upp också
Jag tänkte bara säga helt klart att det där... Att man ifrågasätter den egna historien och historiens hjältar, det är bara en del av boken.
Ja.
För det handlar ju också om genus och att kvinnor ska lyftas fram. Att det måste vara representativitet i olika sammanhang. Det får inte bara vara vita i typ på tv och sådär. Utan man ska in och styra och woke, man ska liksom förbjuda och man ska göra om. Ja. Och gör man inte det, så ger man efter för det patriarkala, förtryckande, vita, eurocentriska världen.
Ja, precis. Och det man dessutom gör, det är ju att man ska blockera, stoppa, hindra, förbjuda motståndarna att komma till tal. Så det kommer från amerikanska universitet då, där man blockerat entrén då, när en konservativ filosof ska gästa universitet och så vidare. Det har ju pågått i rätt många år nu.
Ja, jag vet när Richard Jomshof, som då var partisekreterare för Sverigedemokraterna, skulle tala på Göteborgs universitet. Mm. För det hade de bjudit in i riksdagspartiernas alla partisekreterare, inklusive Sverigedemokraternas. Då protesterade lärare och studenter. Ja. En del av dem.
De ville stoppa den intervjun. Ja, precis.
Ja. Så att det var ett typ exempel då på woke.
På woke, ja, precis. Och det strider ju helt mot västerlandet att man ska stoppa människor från att komma till tals.
Ja.
Utan det grundläggande i väst är att vi ska kunna debattera, vi kan ha olika åsikter, men vi ska kunna bryta dem i ett civiliserat samtal. Och sen låter vi demokratin, det vill säga hela folk, rösta på partier och därmed avgöra vilken politik som ska föras.
Just det. Men har man börjat tänka så på högersidan?
Ja, det hon menar här och det som är nytt då, det är hon med att det finns en wokehöger nu också. Och hon exemplifierar då med Tucker Carlson, han som var programledare på Fox News ett tag och nu kör en egen X-kanal.
Just det. Han blev väl deplattformerad mer eller mindre?
Ja, precis. Det är väl barnen till Murdoch. Rupert Murdoch var ju det som startade. Okay. Och han ville ju ha en konservativ kanal mer av kommersiella skäl eftersom det inte fanns någon.
Ja, det var smart.
Han var jävligt smart ju. Men nu har hans barn tagit över och de är mera rädda för att få kritik. Så när han yttrade någon ganska oeftertänksam kommentar.
Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Men då fick han sparken. Men i alla fall, han gick för långt på något sätt.
Han gick för långt enligt ägarna. Och så att han har ju en väldigt stor kanal på X nu då. Så att hans intervjuer där får ju väldigt stor spridning.
Och nu så skulle han intervjua.
Han har intervjuat Donald Trump. Vladimir Putin har han varit och hälsat på.
Just det, men det tror jag de flesta av våra tittare känner till. Mm. Och jag vet inte om den intervjun var så intressant. Putin drog iväg med någon lång historisk harang som förvånade även Tucker Carlson.
Ja, precis.
Han insåg liksom inte vem det var han hade att göra med från början.
Nej.
Men då menar ju hon här, Susanne Birgersson, Susanna Birgersson, att Tucker kanske inte är så att han vill förbjuda saker. Men vissa miljöer på högersidan har gått så långt i sin kritik mot vad de då tycker är det vänsterliberala, västerländska etablissemanget. Så att de, precis som på vänstersidan, så börjar man vända sig mot det egna.
Ja, precis.
Det är det som är hennes poäng.
Det är
ganska intressant.
Ja, faktiskt. Jag tycker det är intressant. För hon nämner ju bland annat att Tucker Carlson hyllar då den tunnelbanan i Moskva.
Ja.
Som är ju otroligt vackert dekorerad och inget klotter utan ordning och reda.
Ja.
Mm. Och där menar hon då att därmed så är hon att man är vördnadsfull mot Ryssland.
Ja.
Alltså jag förstår hennes poäng, och det finns säkert de som har sympatier med Putins mera bang 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 och ingen feminist och ingen så. Men de är väldigt få. Jag tycker det man förstorar den gruppen på ett sätt som inte är berättigat egentligen.
Och någonstans är det kanske så att hon övertolkar ändå lite grann det här med att han... Alltså nu vet inte jag vad som försiggår i Tucker Carlsons hjärna.
Nej.
Verkligen inte. Men att han menar väl på då... Alltså varför åker han och intervjuar Putin? Det är klart att det är en drömintervju. Men skulle en västerländsk reporter ha sagt nej till en intervju med Stalin eller Hitler under andra världskriget?
Mm.
Ja, kanske. För då befann man sig ändå i krig, möjligtvis.
Mm.
Men det är klart att det är ändå intressant att åka dit och prata med Putin. Det får man ju. Och så har ju många som tycker att det är helt orimligt. Det blir bara propaganda. Och det är väl klart att det blir det. Det är självklart.
Mm.
Men att det skulle innebära att han känner sympati. Jag vill inte gå så långt. Däremot kan jag tänka mig att han tycker att västerländsk media är för onyanserad.
Mm.
Och att den demoniserar Ryssland, kanske till och med Putin, på ett sätt som han finner ointellektuellt.
Mm.
Sen kan det vara att han också har någon form av sympati och så vidare. Men vad jag tror ligger till grunden här för att alla de som nu starkt kritiserar bland annat västerländsk media, det är att man börjar bli trött på att det är så liksom det här med att det är en åsikt i taget.
Ja.
Faktiskt. Och att det ofta blir så att det inte finns plats för fler åsikter.
Exakt.
Vi hade ju det... Ukraina-kriget är en speciell sak, för både Sverige och USA skickar vapen.
Mm.
Så att vi är ju indirekt involverade i kriget.
Ja.
Och är det krig så är det krig. Men man såg samma sak under pandemin.
Mm.
Samma tendenser.
Just det.
Att det var liksom svårt, och inte bara då att komma med några konstiga, helt orealistiska teorier om att det inte finns någon pandemi och vaccinet tjänar bara till att förslava, utan att överhuvudtaget... Mm. ifrågasätta den offentliga politiken.
Mm.
Då blev det ett jävla liv.
Ja, det var konstigt.
Och det där tror jag att många börjar vända sig mot. Att det är obehagligt att man bara får tycka en sak i taget.
Ja.
Och att vi i västerlandet borde ha plats för mer än så.
Ja. Precis.
Om jag ska försöka liksom förstå det här med lite välvillighet, så att säga.
Precis. Hon kritiserar ju också då Viktor Malm som förlöjligar Mattias Karlssons...
Ja, det är mycket artiklar.
Ja, det är många dimensioner här. Viktor Malm är alltså kulturchef på Expressen, en sån här kulturknutte, som har sett då att Mattias Karlsson då han suckade över Trump, kan man fatta det. Han var inte imponerad av hur republikanerna har blivit under honom.
Nej. Och det i sin tur var en intervju i Svenska Dagbladet.
Just det.
Med Mattias Karlsson.
Just det, precis. Och det var ju lite nytt då att en sverigedemokrat inte positiv till Trump. Då.
Ja, eller till republikaner överhuvudtaget.
Ja, just det, precis.
Och amerikansk konservatism.
Ja, precis, att han menar det. Och jag förstår ju vad Mattias Karlsson är. Han är ju en sån som vill bygga saker. Han vill bygga
broar och vänskap.
Nätverk och allt möjligt sånt. Och det är naturligtvis väldigt svårt om man har ett parti som leds av Trump.
Ja.
Han är ingen nätverksbyggare, om man säger så.
Men det handlar ju också om synen på Ukraina. För det är ju så att Trump, och jag har försökt informera mig om just det. För bilden här är ju det att Trump och republikanerna, de vill inte skicka lika mycket pengar till Ukraina som Biden och demokraterna. Men jag är inte så säker på att det stämmer alltså. För vad Trump framförallt säger just nu, det är att Europa måste betala mer. Och det där känner vi igen från hans första presidentskap. Och det verkar vara så fruktansvärt att Trump kräver att europeerna ska betala för sin säkerhet. Men någonstans, så om man återigen ska försöka vara lite sympatisk och förstående, amerikanska skattebetalare ska betala för att Europa ska försvara sig mot Ryssland.
Ja.
Visst, vi har vår västvärld gemensamt, men det är klart att de måste känna att först och främst, det tyngsta lasset ska väl Västeuropa dra.
Dels
men det går ju att argumentera för det.
Exakt, dels det. Men sen är det ju det som har gjort att det blivit så tillspetsat är ju att gränsen mellan Mexiko och USA är fullständigt öppen nu. Ja. Biden har ju dragit bort all gränsbevakning och en del bedömare uppskattar ju att det är liksom uppemot 10 miljoner som har kommit in över gränsen under Bidens tid som president. Olagligt. Och då tycker de här republikanerna att det är väl viktigare att vi skyddar vår egen gräns i första hand innan vi skyddar andras gränser.
Just det.
Så att alla länder har ju sett naturligtvis inrikespolitiken först.
Ja, det har man gjort det. Men ja,
inte Sverige.
Eller USA. Men
vettiga länder måste ju göra det. Man måste ju se till att inte ens egna medborgare slås ihjäl av kriminella element.
Ja, visst.
Så rättsstaten och även hela rättsstaten bygger på att man har en ordningsmakt som ser till att de egna medborgarna skyddas.
Ja, och nationalstaten.
Ja, precis. Men det hindrar ju inte att man skulle hjälpa till i Ukraina också.
Nej.
Men man måste förstå det perspektivet. Det är ju inget parti i Europa överhuvudtaget är beredd att skicka miljarder för att rädda USAs gräns mot Mexiko.
Nej, det var en intressant tagning.
Ja.
För det är ändå lite så att jag menar, visst, vi är väldigt tacksamma för att amerikanerna besegrade Hitler och allt det där. Det är fantastiskt. Och thank God. Men jag menar, vi kan ju inte räkna bara med att de bara ska betala.
Nej, exakt.
Jag menar, Trump var ju öppen med det att Tyskland, som nu har de ju dragit på mer, de la inte ens 2% av bruttonationalprodukten till NATO. Och de följde väl inte ens de förordningar som ändå fanns?
Nej, de låg. Alltså när Trump sa det där om att om de inte betalar så kan Ryssland göra vad fan de vill med landet.
Ja, det var ganska nyligen tror jag.
Nej, man måste lyssna exakt på vad han säger. Det är så. Jag sa när jag var president att till en europeisk ledare att om de inte betalar så kan Ryssland göra vad fan de vill. Ja, så han refererade till vad han sa som president. Ja, så han sa det egentligen inte nu, utan han återrefererade. Och då betalade Tyskland ungefär 0,8% till försvarsbudgeten.
Ja.
Så de låg alltså under hälften av vad man har lovat samarbetet.
Just det.
Och han hade ju helt rätt i det att varför ska USA betala mer än 4% av BNP i skattemedel till försvaret och skicka det till Europa när Tyskland inte betalar gör sin läxa så att säga. Jag tycker det var helt rätt.
Och dessutom med tanke på det förakt som fanns mot Trump som president och som person från västeuropeiska politiker så kan man ju det, inte för att det spelar någon större roll politiskt, men ändå.
Ja, precis. Ändå, liksom. Det är det. Så det är ju vi själva som har någonting att skylla när amerikanerna då, eller republikaner inte vill betala till Europa. Det är ju att Europa betett sig snålt.
Ja.
Det är som att få en väldigt snål gäst eller besöka någon som är väldigt snål hemma eller liksom inte bjuder till. Va?
Nej, precis.
Alltså, varför ska man själv bjuda till?
Ja,
så här har ju Europa mycket av sig själv att skylla. För att jag tycker ju naturligtvis att, fronten mot Ryssland går i Ukraina nu.
Och ja,
backar man inte upp Ukraina, så det finns ett självintresse där, backar vi inte upp Ukraina där gränsen är nu, då kommer den att komma allt närmare oss.
Plus att vi får alla ukrainare hit till oss.
Ja, just det, dessutom.
Så att, om man är nationalist och tänker att de kommer dra allihop. För kommer ryssarna in, de bara mördar folk rakt upp och ner.
Det, precis.
De är ju odjur, mer eller mindre, vågar jag säga. Ja. Som de har uppträtt i alla fall hittills.
Precis. Så det är den ena stråket i det här. Att, och där spelar ju...
Alltså, nu ska inte jag tala för Mattias Karlsson här, men att jag menar, om man åker dit då, som europé till USA och står upp för det här med att man ska hjälpa till mot Ryssland, och så hör man en massa konservativa amerikaner så nej, vi vill inte betala för det här. Nej, det här har gått för långt. Det är klart att det är kanske jobbigt.
Ja. Precis.
Det kanske är liksom jobbigt.
Ja, nej, men jag förstår liksom inte hans ambition av att bygga någonting där. Och det går inte just i nuläget att göra det. Så...
Men jag tror inte att det betyder att Trump tänker överge Ukraina. Jag tror inte ett dugg på det.
Nej.
Utan det är att för han är också väldigt vidlyft med det han säger. Det hade varit mycket han skulle göra förra presidentvalskampanjen. Han skulle låsa in både den ena och den andra. Och sen blir det ju aldrig av något med det.
Nej, det är ju...
Att han skulle ge upp Ukraina eller kräva att han ska gå med på någon fred och så vidare. Ja, det har, men jag vet
inte. Nej, man vet ju inte det.
Men då har ju ändå Europa möjlighet att börja betala mer.
Europa måste liksom först måste Europa ta ansvar och göra vad Europa kan. Ja. Sen kan man be USA komma och hjälpa till ytterligare. Ja, men Europa gör inte det man kan, eftersom man har haft woke-politik och sagt... I Sverige har vi haft väldigt många år en oerhört infekterad debatt om vapenexport. Vapenexport måste förbjudas, har ju mängder med partier sagt.
Ja, visst.
Och det ska strypa. Jag har aldrig fattat det. Vad i helsike ska Sverige strypa den här fina industrin som vi har haft sedan 1600-talet?
Ja.
Bara för att några vänsternördar tycker att det är farligt med vapen.
Ja, det är farligt.
Och det är farligt med vapen, men problemet är ju att om skurkarna har vapen, då måste vi också ha vapen.
Ja, då blir det verkligen farligt.
Ja, och då måste vi kunna försvara oss. Så att, det är ju väldigt skönt att det där med vapenexport nu har försvunnit från vänsterns agenda.
Ja.
Men hon tar ju upp ett annat perspektiv här då, att Viktor Malm hänvisar ju till Murray, vad heter han i förnamn nu?
Douglas Murray.
Douglas Murray. Han är väldigt bra på att beskriva den här bokvänstern och hur de västerländska värderingarna undergrävs. Men då tycker Viktor Malm att den boken är så dålig, och det är därför Mattias Karlsson är besviken.
Ja.
Det är lite...
Så det här är, alltså, vi läser en text av Susanna Birgersson som ondgör sig över att Viktor Malm får ihop Mattias Karlsson med Douglas Murray.
Just det.
För det gör han ju faktiskt, Viktor Malm. Ja. Och han gör sig då rolig över att Mattias Karlsson är alltså deprimerad för att han kommer hem från USA. Men egentligen beror det på att den nya högern är så dålig, vilket Douglas Murray bevisar i sin urusla bok.
Just det, för han är så dålig på att skriva böcker.
Ja, just det. Nej, det var många som blev irriterade på den där recensionen av Viktor Malm, eftersom han bara tonade ner bokvänsterns betydelse. Så ungefär som, vadå? Allt är väl som vanligt?
Ja, just det.
Visst, det kanske är några någonstans som håller på och ska bestämma, men allt är väl som vanligt i västerlandet? Jo, god morgon då.
Ja.
Titta precis. Upp från böckerna lite grann.
Ja, precis. Och det är ju det som är bra med hennes artikel här, att hon påpekar det. Att, han blundar hårt, Viktor Malm, när han inte ser konsekvenserna av migrationen till exempel.
Ja, och, då talar hon framförallt då, hennes exempel då, på konsekvenser av migrationen, det är ju att vi har fått det här Israelhatet,
judehatet,
antisemitismen i samband med kriget då, runt Palestina. Hon nämner ingenting om invandringens effekter på Sverige till exempel.
Nej,
det tar inte, men det hade ju vi kunnat ta.
Men jag publicerar samtidigt här om dagen en bild på en i full Hamas-mundering var med i en demonstration för Palestina i Göteborg. Jag skriver bilder på den. I det här Mellanöstern är det Sverige.
Ja.
Och Hamas alltså går in och medvetet systematiskt mördar civila, barn och kvinnor, våldtar kvinnor. Och det sker demonstrationer för dem i Sverige.
Ja. Och Hamas är ju då en totalitär, islamistisk, icke-demokratisk organisation som gömmer sig bakom civila, medan israelerna bedriver en mer konventionell krigföring. Fruktansvärt brutal i Gaza. Mm. Och jag hoppas att det tar slut så fort som möjligt. Men i alla fall, det blir absolut att jämföra. Men hennes huvudpoäng på slutet är, det är ju då ändå det här med att att högern då har börjat vända sig bort från att man bara ska acceptera det västerländska hela tiden. Men jag tycker att hon övertolkar. Hon säger om Trump i början så här. Republikanerna går i Trumps ledband och Trump, har det visat sig, menar precis vad han säger. Han värnar inte om traditionellt västliga värderingar. Han vill inte återskapa något, alltså västerlandet, utan bara använda Amerika för sina egna syften. Då säger jag till Susanna Birgersson, kom igen. Hon övertolkar ju. Ja. Alltså det finns många som skulle säga att Trump står för det traditionellt västerländska. Visst, han är lite burdus och sådär, men han menar han står ju upp för våra traditionella värderingar. Han gör ju motstånd mot den här woke-kulturen. Han gör ju motstånd mot migrationen.
Precis.
Så att det är många som ser honom i USA och även på andra ställen som någon som är en garant för att det samhälle vi har i någon mening ska fortsätta.
Ja.
Sen ska man inte idealisera honom, det ska man aldrig göra med politiker, men det är ändå ett faktum att många ser honom som en garant för att allting ska vara ungefär som vanligt.
Just det, precis. Han blev honom som en katalysator, att det är väldigt många i USA som är väldigt arga och besvikna på den utveckling som har varit i USA. Nu efter pandemin också med inflation och allt möjligt. Jag såg en artikel i Saloon som är en vänstermedia som sa att priset på Big Mac kan ge Trump valseger.
Ja, så har det gått upp så mycket.
Ja, alltså den här billiga skräpmaten som många amerikaner äter har ju varit väldigt billig. Och nu är det inte så billigt längre. Och det retar amerikaner att deras livsvillkor har blivit försämrade. Att de har inte råd att göra lika mycket som man hade förut. Och det får då Biden skulden för. Det kan man ju fråga sig om det är hans skuld, men han råkar illa ut. Och sen så har vi just allt det här med woke och det som gör att man inte får någon bra, det blir ju ingen bra samhällsdebatt.
Nej.
Om den ena sidan står och säger, nu ska du inte släppa in den här debattören, man ska blockera, stoppa, hindra, då blir det liksom ingen debatt. Så att jag ser ju att Trump är en sorts katalysator för de som inte får komma till tals i USA med den kritik och missnöje som de har mot etablissemanget i Washington, som har vuxit under många år. Och vad är ett effektivare sätt att ge eliten en dagsedel än att rösta på Donald Trump?
Ja, just.
Finns inget som är starkare.
Ja, just. Det är liksom man lägger rösten. Nu jävlar, ja, nu ska ni få. Liksom.
Nu får ni det här. Precis. Ja. Det är precis den känslan. Och jag tycker ju inte att känslor ska styra politik. Men vänstern har ju drivit det dit genom att stoppa en seriös debatt. Och man håller på med alla möjliga konstiga idéer här. Och man tycker det är fascism att inte barn ska undervisas i transfrågor. Liksom. Ja. DeSantis är ju mer en traditionell politiker, men kör ju samma spår som Donald Trump där och har förbjudit såna här sexualaspekter i skolböcker för barn upp till mellanstadiet.
Ja.
Alltså, hur kan man anse att det är fascism att man inte pumpar barn fulla med sexualundervisning innan de är i puberteten? Alltså jag förstår inte varför man ska använda barn i sina politiska agendor som vänstern gör. Så att jag förstår mycket av den irritation, för det är många föräldrar som är jättearga på att de har upptäckt att lärare håller på och ger den typen av undervisning till de egna barnen.
Ja.
Och det är också en del av den här vänstervok-delen, att de här aktivisterna tar sig rättigheter, till exempel som lärare, då, att sprida en viss sorts propaganda. Och det ska de inte göra, och det ska de inte göra åt något håll. Utan lärare ska ju undervisa enligt läroboken och kunskaper, grundläggande kunskaper. Så det finns väldigt mycket som är rimligt i det missnöje som amerikanska folket har.
Ja, och vi ska fördjupa det efter en kort paus. För det är, man har lite den här känslan, jag försöker fånga vad det handlar om. Och det är att den eminenta och sympatiska Susanna Birgersson kanske faller in ändå i den här tendensen att det finns liksom bara en väg, ett sätt att vara västerländsk. Det finns liksom bara en väg framåt här. Det finns bara ett sätt att stå upp för västerlandet. Och det är att alltid tro på det här med öppenhet. Mm. För det som du är inne på här, det här med genus och alltså att man ska börja pracka på barn och det här med genusteorier. Mm. Och det som vi pratade om förut, invandring. Alltså det är grundläggande saker för ett samhälle. Mm. Invandring handlar ju om vilka människor bor i våra västerländska länder. Mm. Och kommer det, har det kommit 10 miljoner. Mm. Och de är inte bara från Sydamerika utan det är från hela världen som då via Mexiko tar sig in i USA. Alltså då kommer ju inte USA att vara USA.
Nej.
Och det måste även Susanna Birgersson förstå. Och det tror jag att hon gör också någonstans. Men tappa inte bort det. Alltså det vad Trump gör här och vad, det som vi kanske sympatiserar med även när det gäller det parti som du nu tillhör, Sverigedemokraterna, glömde bort det. Det är ju det att man försvarar det västerländska på ett mer, än mer grundläggande plan.
Ja.
Visst, vi har våra värderingar. Öppenhet, demokrati. Självklart, vi är västerlänningar och vi är svenskar. Vi tror på folkstyre. Men det spelar också roll vilka människor som bor i Sverige.
Mm.
Och står vi inte upp för det, ja vad fan är det då värt att stå upp för våra västerländska värderingar?
Nej.
Eller det här med genustramset. Om vi på allvar ska börja ifrågasätta själva grunderna för den mänskliga tillvaron när det gäller liksom ordning, vilka vi är, hur vi identifierar oss och så vidare. Det vill säga våra kön. Ja, men ska vi ge upp allting? Alltså det är otroligt radikalt.
Ja, ja.
Jag menar, den av de första saker Gud gjorde var att han skapade mannen och kvinnan.
Mm. Näst.
Det, och varför är det? Jo, för att det är viktigt.
Ja. Visst.
Det betyder inte att vi är några fundamentalister från 1600-talet. Men man måste förstå att om det moderna västerlandet börjar ifrågasätta precis allt, då kommer folk börja göra motstånd.
Ja, visst. Ja, då, det är då vi hamnar i ett farligt läge. Ja. Där alla anser att de ska kunna driva igenom sin personliga uppfattning mot alla andra. Då blir det ju en sorts inbördeskrig. Blir det ju då, om vi inte kan upprätthålla de reglerna. Nej, jag håller med dig. Hon skriver ju det då att det handlar om synen på västerlandet självt.
Ja.
Just
det där, exakt.
Ja, precis. Och när det gäller vänstern så är det klart att de utmanar allt det här, och familjen och alla.
Och identitet och nationalitet.
Ja, precis. Liksom, demokrati egentligen, för demokrati förutsätter nation. Mm. Många missar den. Alltså, en demokrati kan bara fungera om man har en röstlängd.
Ja.
Därför måste man tala om vilka som tillhör den här röstlängden som finns i det här landet.
Just.
Annars skulle ju kineserna kunna rösta i svenska riksdagsvalet nästa gång.
Det är bara svenskar som kan rösta på dig nu.
Ja, exakt. Så att en nation är nödvändigt för att demokrati ska fungera. Ja. Och allt det här vill de lösa upp. Så att de vill bryta upp västerlandet. Men det här med bokhögern då, som hon menar, också vill göra det. Där är jag, som sagt, jag tycker inte hon bevisar det genom det här. Utan det finns det att man, som Tacke Karlsson, att man tycker då att man är så trött på vissa, just den här vänsterboken i väst, att man tycker det är lite kul med att tunnelbanan i Ryssland är så fin och inget klotter. Alltså man längtar till någonting som fungerar istället för den nedklottrade västerländska tunnelbanan. Men det är väl inte så konstigt. Man letar ju alltid kontraster och sådär.
Jag tänkte samma sak innan.
Jag skulle naturligtvis vilja att tunnelbanan i Stockholm och i USA och väst var lika fin som i Moskva.
Ja,
men det betyder ju inte att jag vill ha det moskovitiska systemet.
Nej, undan moskoviter, bort med er.
Så att det blir liksom lite långt, som du sa, då drar man väldigt långt på.
Men det där är ett intressant problem, för det har ju varit så tydligt med vänstern. Låt oss säga så att vi är födda i Sverige, men vi sympatiserar alltid med palestinerna, Hamas, PLO, invandrarna. Allting som på något sätt är de andra.
Ja, just det. Mm.
Och det är det här självhatet.
Ja.
Och där finns det ju till slut då nästan en tendens att man undrar, men föredrar de islamism framför demokrati? Mm. Man kan ju liksom börja undra ibland. Men säkerligen är det så att vi till viss del övertolkar. Sen finns det ytterlighetsgalningar, och det gör det alltid. Mm. Absolut, men de är ju inte så många. Men man får ju se upp, de måste ju ändå se upp det. Alltså vi ska kunna kritisera vårt samhälle, men vi får heller inte glömma bort att det är våra friheter, vår demokrati, som gör det möjligt för oss att kritisera vårt eget samhälle.
Mm.
Och det tycker vi att vänstern glömmer. Och kanske då ibland också att den nya högern, ytterligheten, också glömmer det.
Ja,
jag vet inte.
Men de är ju underläge där. Ja. Alltså, för vänstern dominerar ju universitet och media och allting. Så,
ja, det
så
står det. Men jag menar att man kan tappa perspektiven.
Ja,
det finns människor i Sverige och sådär som automatiskt alltid bara tänker att allt som kommer från etablissemanget är lögn.
Mm.
Sen vare sig det handlar om att du ska vaccinera dig, skicka vapen till Ukraina eller vad det är. Det måste vara lögn, för etablissemanget ljuger alltid. Då har man liksom på något sätt blivit den här woke-högen.
Ja.
Fast det är dåligt uttryck, ja. men någonstans har man blivit det.
Det håller jag med om. Det finns sådana tendenser i vissa... Ja. Men det är ju inget som någon sorts ledning. Det finns organiserad verksamhet.
Medan vänstern har ju fler partier.
Ja, precis. Vänstern har universitet, medieredaktioner, ja. Där de sitter. Det där är ju enskilda personer som i bästa fall, hör jag på att säga. Nej, men sitter och skriver i Facebook.
Ja, men det är den åsikten som vänstern har försökt måla på Sverigedemokraterna. Mm. När de säger att Sverigedemokraterna är Putins sympatisörer och så vidare. Mm. Men det är ju inte sant.
Nej, nej.
Det finns ju inte.
Nej.
Det är det. Utan Mattias Karlssons engagemang är... Det är autentiskt.
Mm, ja, visst.
Och även alla andra sverigedemokrater.
Ja, precis. Och han visar ju det att han är ju väldigt liksom seriös, långsiktig och just organisatorisk. Ja. Organiskt vill att det här konservativa perspektivet ska växa då i västvärlden. Och då är naturligtvis Trump ett hinder. För han skjuter från höften. Liksom. Det är en helt annan mentalitet.
Ja.
Alltså, Mattias Karlsson bygger, och det har ju gått jättebra med Sverigedemokraterna. Det är långsamt byggs upp. Jag fick frågan just om Milei, hur jag ser på honom då, presidenten i Argentina.
Ja, just det.
Och jag sa ju att... ofta fungerar det inte när man kommer så där in från sidan då. Han är ju ekonomiprofessor och gör i och för sig en väldigt häftig valrörelse och han vinner valet. Jag hoppas att han lyckas få Argentina på fötter, men chanserna för det är ganska små eftersom det är sån här mera klatschiga momentum som är ett enskilt händelser sådär. Men Sverigedemokraterna är ju en helt annan sak. Det har byggts långsamt och gått framåt i takt med att man har blivit bättre och bättre på att hantera frågor. Man har mer och mer människor som är engagerade. Och
man bygger kontakter med andra partier.
Precis, och strukturerar. Och det här är ju Mattias Karlsson som mycket ligger bakom. Och det är ett väldigt svenskt sätt.
Ja, kanske det.
Och jag förstår ju det, att när han då med den ambitionen möter ett parti som gillar Trump.
Ja.
Det är en kulturkrock i sättet att se det.
Och att amerikanerna kanske till viss del då, just nu i alla fall, är trötta på att de här samarbetena med Västeuropa har inneburit att man får betala så mycket.
Ja, precis.
Så att om Västeuropa steppar upp här och visar att men vi vill ha det här transatlantiska samarbetet, för det vill vi ju, de flesta av oss. Och då måste vi göra vår del, vilket gör att vi också blir mindre beroende.
Mm.
Vi blir ju mer självständiga.
Ja. Exakt. Samarbete fungerar ju bara om alla parter respekterar varandra.
Ja.
Och Trump visar ju det. Amerikaner kan inte respektera Europa, för Europa gör inte sin läxa.
Nej.
Och då blir det extra, gör extra ont för etablissemangen i Europa att höra från en amerikansk president: ni gör inte ert jobb.
Nej.
Och då skäller de på honom istället för att få ordning på sina länder, vilket jag hoppas kommer att ske framöver.
Ja, det är jag återkommer till det, men jag tycker att det är så anmärkningsvärt, alltså att man i media och bland politiker förfasar så mycket över att Trump kommer till Europa och skäller ut dem, när det faktiskt är så att Europa inte har betalat.
Precis. Nej, alltså, man måste gå ner till fakta. Man kan tycka han är bedus och ja, just det. Vad heter det, otrevlig och allt möjligt annat. Men skala bort det där och titta på vad är innebörden ja. Konkret. Och då tycker inte jag det är så illa.
Nej, visst.
Men det är som sagt det är en kulturkrock mellan det svenska folkrörelsebyggandet som Mattias Karlsson vill göra.
Mm. Ja, säkerligen. Ja, jag vet inte om vi blev så mycket klokare, men det är intressant det här. Ja. Det var ju flera trådar här. Mm. Men det här med att om vi är västerlänningar, svenskar. Det är saker i Sverige som vi inte tycker om, som vi kritiserar. Och vi kritiserar ju mycket.
Ja, visst.
Menar invandringen, energin och så vidare. Men innebär det att vi går över till andra sidan och blir antisvenska? Nej, det innebär det inte.
Nej.
Där ska vi inte hamna. Nej. Vare sig på höger eller vänster sidan.
Precis, och därför borde man ju fråga då vänstervåken. Vill ni att Hamas ska styra i USA eller Europa?
Just det.
Vill ni ta hit de ledarna och låta dem styra och ställa och bestämma? Då kommer de flesta att säga nej, det vill de inte.
Nej, just,
men dit har inte liksom diskussionen gått, va? Utan nu är de bara offer för, ja, för vad. Ja.
Ja, det där är hopplöst. lite intressant diskussion i alla fall. Mm. Och den utgick från Susanna Birgerssons artikel i Göteborgsposten den 28 februari. Men vi slutar väl för det där idag. Tack så mycket för att ni har tittat.